Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Landslagsanfallaren Stina Blackstenius lämnar BK Häcken. 25-åringen blev förra året utsedd till Damallsvenskans mest värdefulla spelare.
Stina, welcome to Arsenal. How does it feel to finally be here in North London?
First of all, thank you very much. It feels really good to be here and I'm happy to join such a big and great club.
Blackstenius for 1-1. She's done it.
I want to try and be the best I can be, so that's why I'm here.
Veckans poddgäst var jagad av många klubbar ute i Europa i vintras. Hon valde till slut Arsenal. Där har Stina Blackstenius fått en stark start i en klubb som leder ligan i England och är med i både Champions League och FA-cupen. Blackstenius har varit en notorisk målskytt i såväl klubblag som landslag de senaste åren. Och det är inget som har gått obemärkt förbi ute i fotbollsvärlden. Och anfallaren blev bland annat nominerad till Ballon d'Or för sina insatser den forna säsongen. Det här är andra gången som Blackstenius lämnar allsvenskan för utlandet. Efter en succéssäsong 2016 där den då 20-åriga anfallaren stod för 19 mål på 22 matcher när Linköping vann SM-guld var det många som stod i kö för att värva henne. Det blev 2 år i franska Montpellier som var tuffa och lärorika.
Förmodligen så var jag inte redo för att göra den flytten som jag gjorde då. Sen fick jag ju med mig erfarenheter som jag känner verkligen att jag har användning av i det här beslutet och även på andra plan också. Så att någonting gav det mig, även om det inte kändes så just då.
I podden kom vi tyvärr in även på OS och Sveriges tunga straffförlust i finalen mot Kanada. Ett minne som fortsatt spökar hos Blackstenius.
Det kan räcka med att man ser någon match eller ser någon straffläggning eller ja, någonting som bara får en att bli påmind om OS, och så kan det komma upp bilder från den här finalen. Och ja, det är lätt att falla tillbaka där, både på gott och ont.
Vi talar naturligtvis om den tragiska situationen där Ryssland invaderat Ukraina och dess påverkan på sportens värld. Blackstenius talar om vikten att manifestera stöd för Ukraina när Arsenal mötte Reading. Hon talar även om att Sverige ska möta Georgien borta i ett VM-kval i april.
Vad jag tycker om att åka till Georgien är ju... Ja, men det skulle väl kännas lite obehagligt. Sen är jag helt säker på att Svenska fotbollsförbundet och de jobbar för att det ska bli en så bra lösning som möjligt.
Och den är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om den första tiden i Arsenal. Om hur svårt det var att välja när ett gäng klubbar ute i Europa jagade henne. Om trycket kring EM i England den kommande sommaren. Om hennes upplevelse att damfotbollen utvecklas i ett rasande tempo. Om förhoppningen att Caroline Seger och Hedvig Lindahl även kommer vara med i VM 2023. samt vad det är som gjort att landslaget kunnat ta stora kliv under ledning av Peter Gerhardsson. Detta och mycket mer. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
26.
Bor?
I Sankt Albans.
Familj?
Mamma, pappa, lilla syster, storbror, partner i pojkvän.
Utbildning?
Gymnasieutbildning.
Lön?
Låt det vara osagt.
Vad kör du?
Just nu en Audi.
Vad läser du?
Ingenting för tillfället.
Vad tittar du på?
Mycket sport, serier och tv överlag.
Vad lyssnar du på?
Mycket olika podcast. Allt från dokumentärer till lite mer livsstil, om man kan säga så.
Vad spelar du på?
Svår fråga. Jag skulle nog inte säga att jag spelar så speciellt mycket.
Vad skulle du klassa som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang?
Där måste jag nog svara VM och det senaste OS som spelades i Japan.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Svårt att ta bort någon faktiskt, nu när man är så van att regler finns.
Vem är för dig tidernas bästa spelare?
Jag har egentligen aldrig haft någon specifik så. Så jag får svara pass på den frågan.
Vem hade du som idol när du var liten?
Ja, det är ju det här tråkiga svaret att jag faktiskt inte hade någon riktig idol som jag såg upp till. Tittade på mycket sport generellt, men ingen specifik.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Inte haft något favoritlag så egentligen heller, men det är klart att nu när man spelar för Arsenal så håller jag kanske ett extra öga just på Arsenal både här och dem.
Vilken är den tuffaste spelare du mött?
Där skulle jag nog svara Buchanan från Kanada eller Wendy Renard i Lyon.
När du tittar på andra spelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på?
Tekniska spelare, för där känner jag själv att jag inte har min styrka. Så jag skulle önska att det var lite mer teknisk och blir imponerad av tekniska nummer när det kommer till sånt.
Har du någon tröja eller något annat du bytt till dig under karriären som du är extra glad över att du har?
Nej, faktiskt inte. Jag är ganska dålig på att byta tröjor överlag, så jag har inget specifikt.
Vad klassar du som den främsta merit du vunnit eller tagit hem i fotboll?
Det skulle ju vara att få åka hem med både en VM-medalj och båda OS-medaljerna som vi har tagit med svenska damlandslaget.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Jag skulle gärna fortsätta på sportspåret, så kanske handboll.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa?
Svenska, tror jag.
Vad gör dig rädd?
Att någon i min närhet skulle gå bort.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är faktiskt väldigt lycklig just nu. Glad över att ha hamnat i Arsenal och den möjligheten som jag känner finns här.
Hur är det som bilförare?
Väldigt orädd skulle jag säga. Tyvärr.
Miedema. Blackstenius in the middle. Heath getting there too. Blackstenius 4-0. And she's deserved that because she's been excellent. And this time, Miedema turns provider. For the second time this season, it's Arsenal 4, Reading 0.
Ni är igång i Arsenal, du har ju rätt nyligen flyttat dit och hittat rätt med lite mål, och nu senast i veckan så var det nytt mål och ny seger. Hur viktigt är det att komma så in i en ny klubb?
Jätteskönt, verkligen. Jag vet sen tidigare att det kan ta sitt tag att komma in i en ny miljö, i ett nytt lag och i ett nytt land, men känner att jag har fått otroligt bra hjälp från klubben och alla spelare i laget att komma in i det fort, så det betyder mycket.
Hur gör man just för att komma in i någonting snabbt, för att hitta ett nytt spelsystem, nya lagkamrater där man inte alltid exakt vet hur de slår bollar eller springer och liknande?
Jag tror det handlar mycket om att våga ta för sig, våga fråga om det är någonting som känns oklart, ta hjälp ifrån de spelarna som man har runt omkring sig, prata med sin tränare om det är någonting som känns som att man behöver ha koll på. Och självklart så hjälper det mycket att få den hjälpen utan att behöva fråga också, vilket jag känner att jag har fått, och det är många som har frågat om jag har koll på grejerna, och både när det kommer till fotboll och det allmänna livet egentligen, att man ska anpassa sig till en ny stad. Ja, vad det innebär.
Ja, hur viktigt är just den delen? Det är ju lätt att fokusera på det som händer på planen. Hur viktig är delen utanför plan?
Jag skulle säga att det har en stor del i det hela. Det blir ju en helhet att få sig ett nytt boende och kunna ta sig till träningar, lära känna stan, bara en sån sak som vart man går och handlar, vart man ska åka och sånt. Så att det, för mig är det viktigt i alla fall att få ordning på de grejerna så fort som möjligt egentligen. Så nu har jag fått mig en lägenhet här och det känns som att jag kan börja känna mig som mer hemma.
Så. Hur går det till praktiskt? Har klubben någon liksom anställd som hjälper dig med det? Att gå hit och handla, eller får man fråga sig fram av de andra spelarna?
Vi har ju en player manager som hjälper oss med allt det praktiska när det kommer till bil, lägenhet, allmänna frågor egentligen om det är någonting som är problem, försäkringar och sådana saker. Sen klart att jag får även stöd från min agent med de delarna. Vilket är väldigt skönt, för det är väldigt mycket nytt när man kommer till ett nytt land. Men redan första veckan så fick ju bilar bokade så att jag kom ordentligt till träningen, och de hade även fixat mat till mig de första dagarna när jag skulle flytta in i mitt nya boende. Så att på så sätt så känner jag verkligen att det har varit professionellt, och det har underlättat för min del att komma in i det snabbt.
Arsenal leder ju ligan och ny seger. Vad krävs för att ni ska kunna hålla undan och vinna ligan, som ju hade varit kanske lite överraskande trots allt?
Men jag tycker att när vi spelar som bäst så är det otroligt bra fotboll, och kan vi hålla uppe den kvaliteten och nu som de senaste matcherna ta med oss de bra prestationerna som vi gör och försöka hålla en så hög högsta nivå som möjligt hela tiden, så ser att vi har goda chanser. Så det finns styrkebesked, och de tycker jag verkligen vi ska ta med oss. Sen är det många matcher kvar och det är Champions League som kommer upp, så det kommer ju handla mycket om att orka också. Hålla uppe den höga kvaliteten som behövs för att kunna eventuellt gå för att vinna ligan.
Ja, som sagt, ni leder ju i ligan, ni är i kvartsfinal i den inhemska kuppen, ni är i kvartsfinal i Champions League. Hur balanserar man det?
Jag känner att vi har en väldigt bra bredd i truppen, och det finns ju såklart otrolig kvalitet med tanke på de spelarna som vi har. Så att, det handlar egentligen om att vara smarta där och få in bra återhämtning, för det är väldigt kort tid emellan matcherna. Men det är många delar som ska spela in såklart. Men svårt att svara på för min del.
Det är klart att man vill vinna allt, men har du ändå en känsla, vad är viktigast för Arsenal att ni tar hem?
Svårt att sätta en prioritering där. Men självklart så vill vi ta oss vidare i Champions League. Det känns som ett stort mål för klubben, men också nu när vi har ett bra läge i tabellen att vinna ligan, är självklart att det är att vi går för det, och att jag tror att det hade betytt väldigt mycket för klubben. Och Sen vet jag ju sen innan att FA-cupen är väldigt stor här i England, så det är ju väldigt mycket som står på spel och det finns mycket att vinna i alla de här, ja, både i ligan, i cupen, i båda cuperna då.
Vad skiljer sig åt om du byter från Häcken till Arsenal? Vad skiljer sig åt att tillhöra en toppklubb i Sverige och en toppklubb i England?
Det är ju otroligt professionellt. Allting runt omkring klubben sköts på ett otroligt bra sätt tycker jag. Min åsikt har ju varit att det är otroligt bra kvalitet på alla spelare. Det är väldigt hög nivå på ligan överlag. Jag märkte det direkt när jag ramlade rakt in i matcherna och det var otroligt bra tempo på matcherna, vilket känns superinspirerande kanske på ett annat sätt än vad det gjorde i damallsvenskan. Jag tycker att det är ett steg upp kvalitetsmässigt, definitivt. Det är professionellt på alla plan.
Svensk tränare Jonas Eidevall, vad betyder det?
Ja, men för min del skönt och såklart ha en tränare som jag kan prata svenska med. Och det som kändes viktigt för mig i det här var ju också att han vet väldigt mycket om mig sedan tidigare. Han har ju varit tränare för Rosengård och när jag har spelat för andra svenska lag, så att han känner till mig som spelare, vilket gör att jag känner en trygghet i det, att han vet vem jag är och vilken spelare jag vill vara. Så på det sättet tycker jag det är positivt då. Och sen kommunikationen då, att ja, faktiskt kunna prata svenska.
Du gjorde ju ett starkt OS för landslaget, men framförallt i allsvenskan, så mycket mål, mycket assist och vann både skytteliga och assistliga och så. Vad känner du att du kan utveckla genom att ta klivet upp till Arsenal med en annan nivå på spelare och annan nivå på motstånd?
Framförallt så känner jag ju att jag får det höga tempot som är på träningarna och i matcherna, att det blir en daglig utmaning för mig att vara i den miljön bland så pass skickliga spelare. Allting går lite fortare, man behöver ta lite snabbare beslut, man har inte lika mycket tid med bollen, så det handlar ju egentligen om att utveckla den delen, att bli lite snabbare i allting man gör. Och ja, som sagt, jag ser det som en superpositiv grej att ha det varje dag i sin träning.
Hur mycket kör du individuellt vid sidan, eller gör man inte det alls?
Det har varit lite, jag har ju bara varit en och en halv månad här i Arsenal och vi har haft väldigt tätt med matcher, så det har kanske inte riktigt funnits tid till att lägga in extra pass, men det är klart att vi kan lägga in det efter träningar om det är någonting som man önskar att träna på extra, och självklart så brukar det handla om avslut för min del eller löpningar in i box på inspel och liknande, så att det är väl sånt vi lägger in framförallt efter träningar. Men ja, man får vara lite smart där nu när det är så pass mycket matcher, så att det blir fokus på att hålla sig pigg och fräsch till det som är det viktigaste.
Du har ju alltid levt på din snabbhet. Hur behåller man en sån vass snabbhet som du har?
Jag har väl egentligen inte känt att jag behöver göra så speciellt mycket, utan jag får utmaningar i träningar och matcher hela tiden och har väl alltid haft min snabbhet, att den har funnits där naturligt. Men det är klart att jag jobbar på att behålla den i form av styrka, och jag vill ju vara en spelare som orkar ta löpningar i hög hastighet också under matcherna, så att det blir väl en träningssak, men det kommer sig också väldigt naturligt, vilket jag är glad över.
Jag gissar att när man går till en klubb så säljer du dem in att du ska komma hit för vi ser att du passar in här och här och här. Påpekar Arsenal eller kommer de med någonting, vi kommer utveckla det här hos dig eller vi tror att det här kan ta ett kliv? Är det någon sån diskussion som man för innan man går till en ny klubb?
Vi pratade faktiskt inte väldigt mycket om det innan jag kom till Arsenal, utan då handlade det väl mer om att vi såg på mig som, alltså att vi såg mitt spel på samma sätt och att de ser mig för den spelaren som jag själv ser mig vara. Men det är klart att nu efter när jag kommit hit och jag har hunnit spela några matcher med Arsenal, att vi har suttit ner några gånger och tittat på lite klipp att på vissa utvecklingspunkter, och det kan ju egentligen handla om enstaka situationer, eller att det skulle ha kunnat gjort si eller hade kunnat göra så, och det blir ju en utveckling i sig, men det var ingenting som vi pratade särskilt mycket om innan jag kom hit, utan där var det bara viktigt att vi var på samma plan egentligen.
Det är en svensk tränare men inga svenska spelare. Hur är det att komma till en ny klubb, även om det är någon du har spelat med i Linköping tidigare? Så.
Jag tycker att jag har fått ett otroligt bra intryck av laget och alla tjejer. De har varit väldigt välkomnande. Det är ett roligt lag att hänga med. Sen har jag ju Frida Manum som jag spelade med i Linköping, och henne kan jag prata svenska med, och likaså med Simone Boye då, som är danska. Så det är en liten trygghet faktiskt att kunna ha någon att gå till som man kan prata svenska med. Men jag tycker att återigen att tjejerna har hjälpt mig otroligt bra, och bara att vi kan prata engelska är en stor skillnad för mig om jag jämför med tiden i Frankrike då.
Den tid som var när kontraktet löpte ut, hur många klubbar var det som var intresserade av det?
Jag är egentligen inte jättebekväm med att prata om det, men det var en del klubbar från olika ligor. Så det kändes otroligt kul över det stora intresset som ändå var. Det var inte helt lätt att välja, även om det känns som att det blev väldigt, väldigt rätt.
Vad lockade med England och Women's Super League?
Jag har ju tittat mycket på den engelska ligan innan jag flyttade hit, och har varit imponerad över kvaliteten och sett utvecklingen som har varit i den här ligan. Och nu att få komma hit och uppleva det, så kände jag verkligen att den känslan jag hade över den engelska ligan, att det stämde fullt ut. Så det var kvaliteten i ligan överlag och Arsenal som klubb.
Du har ju tidigare varit i den här situationen att liksom kontrakt som löper ut och så. Märker du av den liksom nästan revolution som skett på damfotbollssidan i löner och sponsorer och tv-rättigheter, att det är en otrolig uppåtrörelse? Märker man av det när man väljer mellan klubbar?
Ja, men det tycker jag absolut. Nu lämnade jag Sverige första gången för... Ja, det är väl fem år sedan kanske. Så att jag tycker att det har skett en otrolig utveckling, vilket jag märker på olika sätt. Men också i hur klubbarna arbetar och det ekonomiska perspektivet också. Att det är en stor skillnad på så sätt också. Så att det är ju väldigt kul att få se det. Och positivt för damfotbollen och för oss spelare såklart.
Hur viktig är den ekonomiska faktorn när man flyttar ut?
Det är klart att den spelar in, men för min del så var det absolut inte prioritering på det ekonomiska nu, utan för min del så handlar det om att hamna i en miljö där jag kände att jag kunde fortsätta ta steg som fotbollsspelare, och en miljö där jag verkligen kände att jag skulle kunna trivas. Såklart så ser jag det ekonomiska som en bonus, men det var inte min prioritering i mitt beslut.
Hur långt kontrakt skrev du idag? När man pratar med en del agenter så säger de att men spelare vill inte skriva för långa kontrakt, för det är sån utväxling lönemässigt. Hur resonerade du där?
Jag skrev ett 2,5 års avtal, så att efter den här säsongen då så har jag 2 säsonger kvar, vilket enligt mig känns som en bra kontraktslängd. Det är så mycket som har skett den senaste tiden, så tror jag att det kommer hinna hända väldigt mycket på de 2,5 åren som jag kommer vara här nu i Arsenal. Så det blir spännande att följa utvecklingen, men jag är väldigt glad över de 2,5 åren som jag skrivit.
Du var ju gick ju ut då för 5 år sedan i franska Montpellier, och du har ju i efterhand både i Göteborgsposten och även andra intervjuer berättat att det var tufft att vara i Frankrike av olika skäl. Liksom hur resonerade du när du tog klivet ut igen? Liksom, var du rädd att hamna i samma situation, eller hur tänkte du?
Det fanns en liten rädsla för hur det skulle bli om jag tog steget utomlands igen, men Samtidigt så kände jag, hade en helt annan känsla inför det här beslutet och att jag var redo på ett annat sätt. Jag ville egentligen inget annat än att försöka komma utomlands igen. Och kände att de 3 åren i Sverige som jag ändå fick efter flytten till Montpellier gav mig väldigt mycket. Kände att jag hade tagit steg som på fotbollsplan och vuxit som människa och fått med mig massa bra erfarenheter som gjorde att jag kände mig helt redo på ett annat sätt nu. Det var ett ganska enkelt beslut på så sätt.
Var du till och med kanske lite för ung, kan du känna i efterhand, för att gå till Montpellier där du beskrivs att det var rätt tuffa tag i omklädningsrummet och kanske en annan ledarskapsfilosofi än vad som fanns i svensk fotboll?
Ja, absolut. Det är klart att det har varit lätt för mig att dra den slutsatsen nu i efterhand, att förmodligen så var jag inte redo för att göra den flytten som jag gjorde då. Och det hade nog varit positivt för mig att stanna ytterligare något år för att verkligen känna att jag var redo för att ta det steget. Men det blev en väldigt stor lärdom för mig och sen fick jag ju med mig erfarenheter, både gott och ont egentligen, som jag känner verkligen att jag har användning av i det här beslutet och även på andra plan också. Så att någonting gav det mig, även om det inte kändes så just då.
En av rivalerna om ligatiteln är ju Chelsea med 3 svenskor som ju finns med i landslaget med dig. Nu är de ju en annan del av London än St. Albans. Men träffar du dem, Magdalena Eriksson? Har man någon kontakt med dem?
Jag har inte hunnit träffa dem än, men vi har haft lite kontakt och pratat om att vi ska försöka och få till en träff när det passar i bådas scheman. Han även pratade lite med Pernille och Magda efter matchen som vi hade mot dem här nu för ett tag sedan. Och då pratade vi om att vi skulle träffas, vi skandinavier. Så det blev väl bli en hel del.
Ja, och hur är det liksom att man är kompisar? Och jag menar, Pernille Harder har du ju spelat med och sett upp till när du var i Linköping. Vet du berättade i min förra podd. Och hur är det nu när man liksom är på ett sätt kompisar men samtidigt också möts och tampas om de här stora titlarna?
Ja, det handlar egentligen bara om att skilja på vad som är fotboll och vad som är vänskap. Det är Magda, Jonna och Sesse, det är ju fortfarande väldigt bra kompisar från landslaget och några som jag tycker är jätteroliga att träffa när vi är på läger. Men klart att jag också tycker att det är väldigt kul att träffa och pratas efter matcherna också. Och det är no hard feelings där, utan fotbollen det är något helt annat.
Kolla Blackstenius, ska hon göra sitt första mål i Göteborgströjan? Det gör hon. Hon gör sin första start i sin nya klubb. Och efter 16 minuter och 47 sekunder så slår hon till.
Stina Blackstenius, riktigt stor och stark, ordnar på egen hand 2-0 i matchminut 70 med ett välplacerat skott. Häcken säkrade första titeln på damsidan efter seger i Svenska Cupen.
BK Häcken, cupmästare 2021.
Otroligt kul idag att få vinna Svenska Cupen och få göra det för Häcken.
Du var ju i Häcken och Göteborg. Hur var tiden där? Det var ju ändå lite speciellt. Ni hade ju framgångar med SM-guldet, men samtidigt gick ni då från att vara Göteborg till att bli Häcken. Hur upplevde du det med lite perspektiv i efterhand?
Just där och då så var det ju väldigt turbulent. Vi hade ju egentligen ingen aning om att klubben skulle läggas ner. Så det var ju någonting som, en blick som kom från en klar himmel egentligen. Och klart att det blev frågetecken hur det skulle bli för oss spelare. Vart vi skulle ta vägen. Och hela den biten. Så man hann ju redan tänka första dagen att vad gör jag nu? Vart skulle jag kunna tänka mig att flytta? Finns det några klubbar som eventuellt är intresserade? Men samtidigt så var de väldigt tydliga med att vi skulle försöka hålla oss lugna och någonstans så landade det ändå ut i någonting väldigt bra för oss spelare och vi hamnade i en bra miljö.
Ja, hur upplevde du året i Häcken?
Väldigt, väldigt bra. En professionell klubb som tog hand om oss, som att vi hade spelat där mycket mer än vad vi gjorde. De hade höga ambitioner och det matchade väl egentligen vad vi spelare ville. Så fick vi ju komma till en till en fin anläggning, bra faciliteter, så att det blev väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi hade det faktiskt i Göteborg. Så vi ska vara väldigt nöjda att vi blev väl omhändertagna och vi tilläts vara professionella.
Hur kände man kring Peter Bronsman som å ena sidan satsat enormt mycket resurser på Göteborg men som samtidigt då lite chockartat bara liksom ville knuffa bort? Vad var era känslor som spelare kring det?
Just då, där och då, så hade man ju lite svårt att förstå beslutet, men nu så här i efterhand så känns det ju definitivt som att Peter hade en plan för att det skulle bli så här hela tiden egentligen, att han ville att det skulle landa ut i det vad det faktiskt gjorde. Så det, ja, det är lite delat, för att i början så visste man ju inte såklart varför beslutet togs, men det visade sig senare.
Och om man ser till Häcken då, så förlängde ju du kort för att täcka upp över Champions League. Hur resonerade du där?
Ja, men dels så handlade det om att det var bra matcher. Champions League-matcher mot bra motstånd i Bayern och Benfica och Lyon. Men också såklart att jag hade spelat i Göteborg ett år, i Häcken ett år. Så att jag ville väl känna att jag lämnade lite med flaggan i topp och känna att jag gjorde det jag kunde för att ställa upp för klubben och laget så mycket som möjligt.
Om du ser till att sportsligt kanske inte blev den utveckling som man hade hoppats på i Häcken och Mats Gren fick lämna, hur ser du på säsongen?
Resultatmässigt är vi ju såklart inte nöjda med att vi inte vann ligan, men samtidigt så kände jag under hösten att det saknades några procent för att vi skulle vara det vinnande laget. Vi tappade poäng i matcher där vi helt enkelt ska vinna om man ska gå för ett SM-guld. Och samtidigt så gick Rosengård starkt och gjorde en bra säsong. Så det var väl välförtjänt i slutändan. Men ja, jag är nöjd över den utvecklingen och som vi ändå hade. Vi fick med oss ett Svenska Cupen-guld som också var Häckens första. Så att det finns både positiva och negativa delar med året egentligen. Men det är klart att vi hade önskat att vi fick ihop det och kunde få med oss ett SM-guld.
Hur såg du på Mats Gren?
Tråkigt såklart att en tränare får lämna under de omständigheterna som var. Han hade ju fått med sig bra resultat med ett SM-guld året innan. Men samtidigt så kan det ibland vara bra att få in lite nytt i form av en tränare. Och när Robert kom till oss så fick vi lite ny energi. Och det kan ibland vara nyttigt för laget och gruppen som helhet.
I Champions League så hade ju Häcken, som då var första svenska lag som fick vara med i den här nya versionen med gruppspel, rätt svårt trots allt. Tror du att det är en verklighet svenska klubbar får vänja sig vid, att sportsligt svårt att hänga med klubbar på ute i Europa?
Ja, men det var ju, vi såg ju att det var en tuff uppgift och det såg man ju även på våra resultat. Sen tror jag såklart att hade vi gjort vissa saker bättre så hade vi kunnat stå upp eventuellt lite bättre än vad vi gjorde. Men man märker ändå att det är en ganska stor skillnad på de europeiska lagen och vad vi kunde prestera nu. Så det, ja, sen vad som ska göras för att svenska lag ska kunna hänga med, det är svårt att svara på. Men det finns en skillnad och det kan vara svårt för Sverige att hänga med där.
Man ser ju ändå Häcken som satsar på en damverksamhet, tog över den på det sättet, flera andra storklubbar, Malmö, Blåvitt, liknande. Tror du att den lösningen är rätt väg att gå, att man gör precis som Arsenal och Chelsea, att man på något sätt lägger till en verksamhet och satsar lite mer på den?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror absolut att det är en bra väg att gå. Ser jag bara på de möjligheterna som vi fick när vi kom till Häcken som har ett starkt herrlag bakom sig, och kan det bli fler klubbar som startar upp damlag och verkligen gör en sån satsning, så kommer det, tror jag, generera en väldigt stor utveckling och ja, stora möjligheter för damspelare att kunna ta steg och damfotbollen ska fortsätta utvecklas.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Linköpings Stina Blackstenius tog hela fotbollssverige med storm i veckan då hon förde Sverige till ett guld i U19-EM.
För bara 3 år sedan spelade den nyutexaminerade gymnasiestudenten för moderklubben Vadstena i division 3. Då blev det 38 mål och därefter värvades den oslipade diamanten av Linköping där debutsäsongen blev succé med 8 mål.
Talangen som gjort succé i ungdomslagen stod för en pigg första halvlek och hotade gång på gång Kristianstads backlinje med sin snabbhet. Stina Blackstenius fick till slut trycka in matchens enda mål.
Du flyttade ju från Linköping till Göteborg. Det var ju lite uppmärksammad övergång i och med att det tog till skiljenämnd. Vad var det som låg bakom att det hamnade i skiljenämnd?
Det handlade väl egentligen om att vi ansåg att det redan fanns en överenskommelse om att jag skulle få gå till Göteborg. Men att den senare togs tillbaka på något sätt. Och där visade det sig att det faktiskt fanns en överenskommelse om att jag skulle få lämna. Och så blev det sen. Men efter många om och men.
Hur är relationen med Linköping idag som ändå är en klubb som dit du flyttar som 17 och har vunnit SM-guld och liknande?
Det är inga konstigheter där från min sida i alla fall. Det är klart att det inte var kul att lämna efter att det var uppe i skiljenämnden och att det skulle behövas gå så långt för att man skulle hitta en lösning för det. Också med tanke på att jag hade spelat där under många år. Men för min del så var det bara att lägga det bakom sig och gå vidare. Så det är inga hard feelings från min sida. Och jag tror inte att det är från Linköpings sida heller. Så att det ligger bakom en.
Du fick ju spela seniorfotboll tidigt i Vadstena som 13-åring och sen då Linköping som 17-åring och så. Är det ett bra steg om man vill komma fram som ung talang att spela seniorfotboll tidigt i en kanske mindre klubb och sen flytta till en större klubb?
Ja, absolut. För min del var det ju det. Sen som man har pratat om många gånger tidigare så är det ju, alla tar ju olika vägar. Och för min del så jag fick en chans att spela seniorfotboll väldigt tidigt och kände att jag kunde ta stora steg under de åren. Och sen även ett ganska stort steg från division 3 upp till damallsvenskan. Så att, ja, den vägen jag tog kanske inte liknar någon annan. Så att det är väldigt individuellt där tror jag, hur det ser ut.
Ja, men det är klart, hon tillför ju mycket med hennes kraftfullhet, målfarlighet, snabbheten. Hon jobbar stenhårt i alla situationer. Är hon fullt tillbaka, det är klart att hon går in i startelvan. Hon ska ju vara en central forward, där hon allra mest. Både att hon kan vara i lite targetspel, men också den som hela tiden går i djupled och gör att hon skapar ytor åt andra och själv också hotar i djupled.
Det väntar ut EM i England i sommar. Känner man av trycket kring den turneringen redan nu?
Det skulle jag inte säga att jag har känt av än, men förutom då att det känns som att det är väldigt hög efterfrågan på biljetter till matcherna och SVFF var väl ute väldigt tidigt och pratade om att man kunde köpa biljetter och att de hade gått åt väldigt, väldigt fort. Så att, på så sätt så känns det som att det kommer bli en väldigt stor turnering och att det kanske kommer bli det största mästerskapet som har spelats på så sätt. Men det återstår att se.
Vad talar för att Sverige äntligen ska vinna någonting för första gången sedan 84 i Luton?
Det skulle jag väl egentligen säga är våra resultat och våra prestationer som vi ändå har gjort de senaste åren. Det var väldigt små marginaler, om man nu kan säga så, som avgjorde en OS-final och att det blev ett OS-silver istället för ett OS-guld. Så att vi är ju väldigt revanschsugna såklart och har fortfarande en väldigt bra känsla i laget. Så det är ingenting som har blivit förstört där, utan vi ser ju fortfarande oss själva kunna vinna ett EM-guld och att vi har kapacitet för att gå långt.
Ja, hur pratar ni i gruppen kring det här?
Klart att det var otroligt tufft efter OS-finalen och jag tror att alla kände väl att de bearbetade sina känslor på eget håll och för vissa tog det kanske hårdare än andra. Men jag skulle säga att efter vi möttes upp med första landslagslägret efter OS så har ju egentligen känslan varit precis som tidigare. Vi är samma landslag, samma härliga gäng och kvaliteten i vårt spel och det finns ju fortfarande kvar, så det handlar egentligen bara om att bygga vidare på det som vi redan har byggt upp egentligen. Vi ska inte göra någonting annorlunda, möjligtvis göra allting lite bättre.
Bra seger.
Som vinner tillbaka bollen för Sverige. Aslani får sen problem, man kan här sätta fart på Kosovare. Aslani in i mitten till Blackstenius. Där är Sverige! Stina Blackstenius skjuter OS-guldet närmare för Peter Gerhardssons landslag och Sverige leder mot Kanada.
Du hade ju själv ett starkt OS, med gjorde 5 mål på 5 matcher. Du gjorde ju även 1-0 i finalen mot Kanada. Trodde du att det skulle räcka?
Självklart så hade jag en förhoppning om att det skulle räcka. Kändes ju nästan lite overkligt att få göra en mål i en så pass viktig match och eventuellt hinna tänka att det skulle kunna vara målet som tar oss till ett OS-guld. Men det känns sen tidigare att det vände fort i fotboll och det gjorde det ju.
Hur ofta kommer straffläggningen upp i huvudet?
Emellanåt får jag ändå vara ärlig och säga. Det kan räcka med att man ser någon match eller ser någon straffläggning eller någonting som bara får en att bli påmind om OS, så kan det komma upp bilder från den här finalen. Det är lätt att falla tillbaka där, både på gott och ont.
Vilka känslor kommer då?
Självklart en besvikelse över att vi faktiskt inte nådde hela vägen och att vi var så pass nära som vi ändå var. Och att jag vet att vi på något sätt, jag kan tycka att vi hade förtjänat att få gå hela vägen. Och att det är en ganska tung och jobbig känsla av att man faktiskt inte kan påverka någonting, utan det är ju verkligen vad det är. Men också såklart en stolthet över det vi presterade, för att jag tycker att vi gjorde ett bra mästerskap och visade vilket starkt lag vi är.
Hur var det att följa straffläggningen från bänken i Tokyo? Du blev ju utbytt i förlängningen.
Självklart, så jag tror jag aldrig varit med om en så stor nervositet som jag kände då. Att man kan känna att någonting står på spel som betyder så mycket och som är så stort för en och för oss som lag också. Så det var med blandade känslor som man stod där och såg alla möjligheter i världen till att få vinna ett OS-guld, samtidigt som det fanns en väldigt, väldigt stor rädsla för att det inte skulle bli så. Och klart att det är annorlunda också när man står där och känner att man inte längre kan påverka någonting, att jag har försökt att göra det jag kan för att vi ska vinna matchen, men nu längre kan jag inte påverka någonting, så det är en mix av känslor.
Det blev ju fokus naturligtvis på Caroline Seger som kunde skjutit guldet, men jag menar, det är ju tre till som missar sina straffar och på något sätt det här gamla, man vinner som ett lag som förlorar som ett lag. Hur tar man ändå hand om de individerna som inte lyckades?
Absolut, och det är ju väldigt, väldigt sant det här med att vi förlorar som ett lag, och det går egentligen inte att lägga någon skuld på de här spelarna, utan det är den pressen som är på att bara ta en straff är ju otroligt, ja, det ska mycket till för att våga ta en straff, och det går ju aldrig att träna för att hamna i de situationerna, så att det går inte att lägga någon skuld på de spelarna överhuvudtaget, utan snarare modet att våga göra det. Och sen tror jag att alla behöver olika stöd också, och där är det upp till var och en vad man behöver. Sen hade vi våran psykolog i landslaget med sig, så att det fanns stöd på olika sätt, både från oss i laget men även från ledarhåll då.
När ni återsamlades och började spela VM-kval under hösten, hade ni någon slags möte eller någonting för att på något sätt rensa ut det och sen kunna lägga det bakom sig?
Nej, vi hade faktiskt inte det, utan vi samlades upp och Peter hade väl ett litet möte där han pratade lite om själva OS, men det var ingenting som vi gjorde i stor grupp så, eller att vi satt ner och diskuterade, utan det var, ja, den samlingen just där och då var ju för att vi ska kvalificera för ett nytt mästerskap, så det var ju egentligen fokus på det där och då. Och sen har vi ju möten med den här psykologen Rasmus då, som hjälper oss att komma på banan igen och fokusera på det som vi faktiskt kan påverka framöver.
Ja, om du tittar på hur du liksom bearbetar det, hur gör du för att komma över en sån tung smäll?
För min del så var det skönt att bara hinna landa i Sverige några dagar, få gå på semester, få umgås med familj och nära, bara koppla bort fotbollen ett tag. Så det tycker jag verkligen hjälper mig i alla fall, och bara få vara och kanske släppa lite på den här pressen och stressen som man ibland kan känna under mästerskap, att man vill prestera, man vill otroligt mycket, men när man väl är hemma så bara tillåta sig själv att hinna landa och få känna det man känner helt enkelt, utan några krav.
Du gjorde ju som sagt ett väldigt starkt OS, var ju med i nomineringar till Ballon d'Or, du var ju med i snacket kring diamantbollen. Vad betyder den typ av bekräftelse för din del?
Alltid är roligt såklart med individuella nomineringar. Sen är det absolut inte det jag värderar högst, men det är varit väldigt skönt, och ja, jag blev ju väldigt glad över de nomineringar på så sätt att det känns som ett bevis på att man har gjort någonting bra, på att man har tagit steg i sin utveckling, och med tanke på den säsongen som jag hade för 2 år sedan blir det nu, så som jag absolut inte var nöjd med, så kände jag att det var ett tydligt bevis på att jag hade gjort fler saker rätt den föregående säsongen än vad jag lyckades med då, så att det var skönt att få saker att stämma och att jag började hitta tillbaka till den spelaren som jag vill vara och att jag kunde ta steg, så att det glädjer mig på så sätt.
Du har ju nästan 25 mål på 75 landskamper, ungefär ett var tredje, och du har ju höjt ditt snitt. Vad Var det att du inte riktigt kom rätt till, eller är det att Peter Gerhardsson ändrat lite spelet för att få mer ut av dig, för som gjort att du fått ut mer mål?
Svårt att svara på. Jag tror att det är en kombination av att jag tycker jag gillar det här spelsystemet. Jag tycker att det passar mig väldigt bra att få jobba som nia, och att det blir väldigt tydligt i den rollen som Peter har skapat att vad som förväntas ifrån den rollen egentligen, och jag känner att jag kan vara den spelaren som jag vill vara. Jag kunna gå mycket i djupled, hamna i mycket situationer inne i boxen, men också att jag tror att jag har utvecklats som spelare och blivit bättre helt enkelt på vissa delar i mitt spel som också gör att jag kan göra fler poäng.
Peter Gerhardsson och Magnus Wikman tog över lite halvstukat landslag, kanske man får säga, efter EM 2017 i Nederländerna som inte var någon jättesuccé, och sen efter det då brons i VM, silver i OS. Vad tycker du att Peter och Magnus har tillfört till landslaget?
De har ju haft en otroligt stor roll i det här landslaget och våran framgång som har blivit väldigt, väldigt bra ledarskap på så sätt att det är tydligt vad som förväntas i alla roller. Jag tror att alla spelare vet mer eller mindre vad de vill få ut, men också att alla spelare tillåts att få ut sina bästa kvaliteter och att vi har blivit så bekväma i våra roller och vårt sätt att spela att vi kan ändra, att vi kan spela 3-4-3, vi kan spela 4-3-3, men vi vet tydligt vad det är vi vill med vårt spel, och det tror jag är en väldigt stor trygghet för oss spelare, men också för oss som lag, att veta vad vi faktiskt vill och vad vi är bra på, förstärka det och jobba vidare för att bli ännu bättre på de delarna. Sen det är klart att det finns ett helt team bakom Magnus och Peter också, våran videoanalytiker som jobbar otroligt hårt under alla landslagssamlingar, är verkligen värd att lyftas fram, för att han är en stor del i våran framgång också som ger oss all information vi verkligen behöver.
Upplevelsen utifrån är ju att framförallt i OS att Sverige gjorde väldigt bra matcher mot världsklassmotstånd på ett annat sätt än vad man gjort tidigare, och man kanske försvarade mer tidigare, så att ni hade mer av ett eget spel. Upplever du samma?
Ja, det gör jag absolut, och det var nog faktiskt det, så delvis det som jag var absolut stoltast över när vi åkte hemifrån från OS, och jag kände att vilka steg vi har tagit som landslag, att vi är spelförande, vi spelar otroligt bra mot de absolut bästa lagen i världen, och det gör ju att vi själva kan se oss som ett av de här lagen just nu. Så det var jag väldigt stolt över, för att om man bara ser på OS som spelades i Brasilien för 5 år sedan blir det väl nu, att det var ett helt annat landslag då, och vi fick ett OS-silver i det mästerskapet också, men på ett helt annat sätt än vad det blev nu. Jag tyckte att vi ägde det här mästerskapet bättre än vad vi gjorde då. Vi hade det här mästerskapet mer i under kontroll, om man nu kan uttrycka det så.
Ja, för de som minns OS i Brasilien eller i Rio 2016, då var det ju mer att ni hade fått storstryk i gruppspelet, och så försvarade ni er framgångsrikt fram till silver. Här spelade ni ju mer. Vad är det Peter Gerhardsson har gjort som har fått er att tro på att spela så här och faktiskt klara av att genomföra det? Vad är det konkret han gör?
Dels så handlar det om att vi har fått jobba med det här under flera år. Det är någonting som vi har utvecklats. Vi var ju inte det landslaget vi är nu det första året med Peter, utan det är ju någonting som vi verkligen har tränat oss till. Men skulle jag säga någonting, så handlar det väl om den här kontinuiteten, att det har varit väldigt tydligt i vad vi, allting är väldigt taktiskt i form av i våra träningar, att vi ska ta tillvara på varje träningstillfälle vi får. Varje match vi får är tillfälle att kunna utvecklas och bli bättre, och det tror jag att han är väldigt bra på jag tycker att han är väldigt bra på att trycka på det, och man kan som spelare tycka att ska vi göra den här övningen igen, eller För att det blir väldigt, ja, vad som helst, hur ska man uttrycka det? Väldigt mycket taktiska delar som man känner att vi har gjort väldigt mycket innan. Men det känns också som att det är precis det som ger resultat. Att vi får utveckla och träna på de delarna som vi är bra på.
När jag läste i Göteborgsposten när de hade en stor grej inför utdelningen av diamantbollen om dig, så Peter Gerhardsson citerade, där han ju hyllar liksom att ditt offensiva spel och djupled och effektiva avslut. Man påpekar också det här med att en av våra första och bästa försvarsspelare är det höga försvarsspelet. Är det sånt som kan vara lite otacksamt för en anfallare att vi som kanske vill se mål från en anfallare, jag tänker kanske VM 2019 när det inte blev så mycket mål men när du slet mycket på topp. Kan det vara lite otacksamt som anfallare att vara skicklig på att vara den första och bästa försvarsspelaren?
Jo, så kan det ju vara. Och jag tror att det är också väldigt, att det är väldigt lätt hänt att sånt inte ses på samma sätt som att man producerar mål eller att man skapar målchanser. Men att jag vet att det är en viktig del i vårt spel, att jag orkar sätta press på backlinjen, att jag ska vara jobbig att försvara mål emot, jag ska täcka mycket ytor för att hjälpa dem som är bakom mig. Sen förstår jag också att det inte alltid är så enkelt utifrån att se de detaljerna, men det är en jätteviktig del. Och jag tycker ju att, såklart att det är kul, och det glädjer mig att Peter påpekar att han ser den delen i mitt spel, för att det kan göra mycket för laget att få ett bra försvarsspel helt enkelt. Och jag vill ju göra allt jag kan i min forwardsposition, både defensivt och offensivt, och kan jag hjälpa mittfältarna på det sättet, så kommer det hjälpa våran backlinje och så vidare. Så det, ja.
Hedvig Lindahl blev matchhjälten när Sverige vann Algarve Cup efter straffar. I andra halvlek ordnade Lina Hurtig straff för Sverige och Caroline Seger satte kvitteringsmålet. Matchen avgjordes sen på straffar där Hedvig Lindahl först satte sin straff och direkt efter stod för en avgörande räddning. Fint formbesked för Sverige inför sommarens EM.
Sverige vann ju precis Algarve. Är det värt något?
Det är klart att det är absolut inte en stor titel att vinna Algarve Cup, men jag tror att för vår del så handlar det om den här vinnarmentaliteten, att vi vill vara ett lag som vinner, och det gör vi. Så att på så sätt ska vi vara glada över att vi åker hem från Algarve Cup med två vinster nu på straffläggning då, och att vi fick en match mindre spelad. Men ja, framförallt skulle jag väl säga att det är vinnarmentaliteten vi vill åt.
Och du tog en straff och drog in den.
Ja, en revansch kan man väl säga. Handlade väl lite om att övervinna min rädsla där. Alltid känt mig lite svag rent mentalt när det kommer till att lägga straffar. Även om jag kanske känner att tillslaget för att slå straff finns.
Och sen har ni Hedvig Lindahl som både gör mål och räddar.
Ja, häftig insats, och det tycker jag att det säger väldigt mycket om vad Hedvig är för målvakt och vilken pondus hon besitter. Både att vilja ta en straff själv, sätta den och rädda nästa straff. Så men att hon är duktig på straffar har vi alltid vetat, och vilken pondus hon har. Men jag tyckte det var väldigt modigt också att våga ta en straff.
Är du överraskad att veteranerna som hon och Seger fortfarande är kvar? Jag vet när vi var i Frankrike 2019 så var det Italien. Jag vet inte om jag orkar över OS. Så plötsligt är de aktuella för ett VM eller för ett EM 3 år senare.
Ja, och det är klart att vi ska vara otroligt glada för det. Det är ju spelare som ger vårt landslag väldigt, väldigt mycket. Seger, kapten, och betyder otroligt, otroligt mycket. Och likadant med Hedvig egentligen, som har varit en stor målvakt under flera år och betytt väldigt mycket för oss de senaste åren. Jag har inte spelat med henne alla år som hon har varit med i landslaget, och inte Seger heller. Men det är två spelare som betyder väldigt mycket för vårt lag, och vi ska vara glada att de fortsätter. Men Ja, inte förvånad egentligen, utan ja, med tanke på den utvecklingen som har varit de senaste åren så förstår jag att de känner att de vill hänga i och orka ytterligare något år. Ja, för det kommer nya mästerskap och nya medaljchanser år efter år. Så att jag förstår att det är svårt att slita sig.
Ja, och ni är ju bra på väg mot VM nästa sommar i Australien, Nya Zeeland. Tror du vi ser Caroline Seger och Hedvig Lindahl då också?
Förhoppningen är ju det, absolut.
Hur är det just det här som det har blivit med då ett OS 2021, ett EM 2022 och ett VM 2023 med så många mästerskap i rad?
Mästerskap är ju det absolut roligaste som finns. Det, ja, nu kan jag bara prata utifrån mig själv, men att uppleva mästerskap med landslaget är det, ja, det absolut bästa man kan vara med om. Så att jag tror att alla känner en strävan efter att nå de här mästerskapen, även om det är det kan vara tungt att spela mästerskap. Man vet vilken trötthet man kan komma hem med efter att ha varit borta i en månad och kanske spelat 6 matcher på bara en månad. Så det är ännu kortare tid kanske. Så att det sliter, men det är också värt det alla dagar i veckan för att få uppleva mästerskap.
En annan insats som Caroline Seger har gjort är ju att hon har förhandlat med förbundet där ni har fått till det här avtalet till slut där det är helt jämnt. Hur är känslan kring det och att man äntligen kan lägga den här diskussionen åt sidan?
Det är en milstolpe såklart. Sen kan inte jag svara på om det är exakt jämställt med tanke på mästerskap och allting sånt som är i avtalen. Ja, en milstolpe på så sätt att vi närmar oss.
Ja, det är ju jämställt så till sida att förbundet betalar samma till. Sen så är det ju då ojämnt eftersom FIFA och UEFA har olika prispengar. Hur tror du man kan påverka de stora organisationerna?
Ja, det är en stor fråga. Och där känner jag att jag kanske inte ska uttrycka mig för att jag inte riktigt har kunskap för att uttala mig riktigt. Men jag är ju helt övertygad om att det finns delar där som kan bli bättre för att vi ska kunna ta ytterligare steg och för att det ska nå lite mer jämställdhet även när det kommer till prispengar.
I en späckad vår för din del i Arsenal så ska ni ju även samlas med landslaget i april och ni ska ju till Georgien och det går ju inte att runda det här tråkiga som har hänt med kriget. Hur känner du till att åka till Georgien i det här läget som är?
Ja, jag tycker ju såklart att det är en fruktansvärd situation och det är man får ju någonstans sätta, ja, klart man sätter fotbollen i andra hand när det kommer till sådana här saker. Och vad jag tycker om att åka till Georgien är ju, ja, men det skulle väl kännas lite obehagligt. Sen är jag helt säker på att Svenska fotbollsförbundet och de jobbar för att det ska bli en så bra lösning som möjligt. Sen får vi se vad det landar i. Vår koordinator hade väl planer på att eventuellt åka dit och se hur det ser ut. Sen vet jag inte riktigt om han har kommit iväg och hunnit undersöka saken. Men jag litar i alla fall på förbundet och att om det blir av så vi får ta det när det närmar sig. Men,
hur mycket kontakt har man just med landslaget och de andra spelarna kring sådana frågor?
Det uppdateras ju när det kommer information. Men det är ingenting som vi har pratat om så, utan nu var vi på landslagsläge senare och vi pratade mest om situationen i helhet.
Om man ser till det som dyker upp också är ju att Sverige möter Ryssland i EM och de har ju kastats ut nu. Och hur känner du kring att spela mot Ryssland i EM i sommar?
Som det verkar så kommer det ju inte bli så att vi spelar mot Ryssland i EM och att den platsen kommer lämnas till eventuellt då Portugal som de hade kvalmatch emot. Jag tycker att det är ett bra beslut.
Att helt enkelt stänga ute Ryssland?
det är svårt för mig att uttrycka mig det är vad som är rätt och fel, men återigen, jag litar på att de större organisationerna tar de besluten som är bäst, helt enkelt.
Och era rivaler om ligatiteln Chelsea plötsligt är till salu då, Roman Abramovich. Hur mycket pratar man om allt det här som sker?
Vi pratar ju om det i laget såklart, men framförallt om själva situationen i Ukraina, att det som pågår är fruktansvärt, och att man står upp för Ukraina i det här läget. Men som det här med Chelsea och det har jag inte jättebra koll på, om jag ska vara helt ärlig, och har inte pratat jättemycket med dem i laget om det heller, utan mer situationen och alla människor som drabbas av det, att det är en hemsk situation som jag önskar att ingen var i.
Nej, och fotbollen visar ju sin vackra sida, att man på något sätt gör olika manifestationer och liknande. Hur pratar ni kring det i Arsenal?
Det var ju någonting som var väldigt viktigt för oss att visa här nu på matchen igår, att det är någonting som vi står upp för. Så att vi innan matchen tog vi bild med den ukrainska flaggan och kaptenen från Reading, och våran kapten höll i flaggan. Vi i Arsenal spelade med tejp runt handlederna i Ukrainas flagga, så att det på något sätt visar att vi står upp för det.
Hur viktigt är det att göra det?
Svårt att svara på hur viktigt det är, utan det handlar väl mer om att visa vart man står i det här och visa att vi stöttar Ukraina.
Initiativet, är det ni spelare som liksom snackar om det, att det är viktigt för, eller vi vill göra någonting?
Det är mycket möjligt att det har pratats om i klubben också, men nu senast här inför den här matchen så var det vi spelare som pratade om och diskuterade om vad skulle vi vilja göra för att vad skulle vi kunna göra, och så började diskuteras i gruppen att så här skulle vi kunna göra. Och det kom lite olika förslag och det var ju såklart någonting som vi alla spelare kände att vi kunde stå bakom. Sen hur diskussionen gick vidare, om det var våra kaptener som pratade med klubben, så det vet jag faktiskt inte. Men vissa de här delarna tog ju vi spelare tag i.
Är det någonting ni kommer fortsätta med att manifestera?
Det är inte någonting jag kan svara på i dagsläget. Jag vet inte, vi har ju match nu på söndag och jag vet inte vad planen är, om vi ska fortsätta göra det eller om det var matchen igår för att visa, helt enkelt. Men jag kan inte svara på det just nu.
Nej, jag förstår. Det är ju deppiga tider på det sättet att politiken och kriget tar sig in vare sig man vill eller ej. Och massa offer. Stort tack för att du ställde upp.
Tack så jättemycket själv.
Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot synpunkter, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig. olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.